Vi köpte oss en husvagn som vi tänkt semestra i hela familjen. Det var en varm och härlig sommar. Allting var underbart, ända tills vi kom till matfrågan. Usch, så tråkigt det blev. Ingenting gick att äta och drycken var alldeles ljummen. Ja, vi blev helt enkelt tvungna att åka till en restaurang. Men vad gör pappa för något? Min man tog reda på var man kunde köpa ett Electrolux kylskåp till husvagnen. Och vi for direkt till fabriken.
Ja, nu kanske kylskåp och husvagnen kan verka som ett lyxproblem. Men det är lätt att glömma hur beroende vi har blivit av alla våra hushållsapparater. Idag kan det vara svårt att föreställa sig hur slitigt och hårt vanligt hushållsarbete var innan alla moderna apparater fanns. Som kylskåp, diskmaskin, tvättmaskin och dammsugare. Allting fick göras för hand och maten blev snabbt dålig i skåpen hemma. Mycket av de förbättringar som har skett de senaste 100 åren tog sin början här på Lilla Essingen i Stockholm. Anders Idlöf från Centrum för näringslivshistoria. Varför är den här platsen speciell?
Den är speciell därför att här låg då Electrolux-koncernens huvudkontor under väldigt många år. Det började med var egentligen ett företag som hette Lux, aktiebolaget Lux. Och de flyttade hit 1908. De låg alltså mitt inne på Kungsholmen från början. Det huset vi står nu bredvid, det är faktiskt en av de byggnaderna som är från 1908. Och Lux då, de tillverkade det som brukade kallas för Luxlampan, alltså någon typ av fotogenlampa för utomhusbruk. Men eftersom elen började slå igenom vid den här tiden så gick försäljningen dåligt av den här Luxlampan. Så att på olika vägar så blev det så att de började tillverka dammsugare då från 1912. Också här på Lilla Essingen i den här anläggningen. Och de fick ju kontakt då med den här affärsmannen Axel Wennergren. Och jag ska inte dra alla turer som skedde där kring affärerna. Men det slutade i alla fall med att aktiebolaget Lux och Axel Wennergrens företag gick ihop 1919. Och så bildades då aktiebolaget Electrolux.
Och här står vi framför en fin tvåvåningsbyggnad i tegel. Fantastiskt med spröjsade fönster. Vad låg här?
Det här var egentligen gamla matsalen eller marketenteriet som det hette då inom fabriken. Så det var här både arbetare och tjänstemän åt sina luncher.
Och man kan ju säga att man fortsätter med mattraditionen i just den här byggnaden som var gammal matsal. För nu ligger restaurang Lux där. Ska vi gå in och kika runt kanske?
Det tycker jag vi gör.
Det är inte så stort.
Nej, det är inte så jättestort alltså.
Det man skulle kunna tänka sig är att det på den tiden var liksom som en hel sal. Medan nu är liksom hälften avdelat som kök.
Men vem var Axel Wennergren?
Ja, alltså, han anses ju vara den som grundade Electrolux. Men Axel Wennergren, han föddes ju 1881 i Uddevalla, där hans pappa var affärsman. Men Axel då, han visade tidigt att han hade sinnelag för affärer. Jag menar, han tillverkade till exempel små korgar av metallstrimlor från konservfabriken i Lysekil där han var om somrarna. Och så sålde han de här korgarna till turisterna som var där.
Men hur kom han in på det här med dammsugare?
Ja, det är intressant för att han alltså studerade ju då precis under 1900-talets första år på en handelsskola i Berlin. Så småningom så fick han enligt då legenden inom Electrolux syn på en dammsugare i ett skyltfönster i Wien 1908. Och på något sätt så grundade han ju på det här att han ville ha någon produkt som man kunde sälja till väldigt många hushåll. Och dammsugaren var väl en produkt som liksom passade in i den här mallen. Så småningom kom han tillbaka till Sverige och fick kontakt med ett företag som heter Elektromekaniska. Och han fick även kontakt med då aktiebolaget Lux som låg här på Lilla Essingen. Och Lux började ju då tillverka dammsugare 1912. Och även Wennergren gjorde det på sitt håll. Men så småningom så gjorde de alltså gemensam sak. Och 1919 så såg Wennergren till att slå ihop företagen på olika vägar så att aktiebolaget Electrolux bildades. Och Wennergren, han var ju egentligen ingen vare sig ingenjör eller alltså ekonom, men han var försäljare ute i fingerspetsarna. Så att med helt nya metoder som till exempel den här direktförsäljningen, den här dörrknackningsmetoden, så lyckades han alltså etablera försäljningen av dammsugare i väldigt många länder. Så under tidigt 20-tal så grundade ju Electrolux då dotterbolag i väldigt många länder, i framförallt Europa och Nordamerika, men även i Australien. Så det var ju Wennergren som verkligen stod i bräschen för den här metoden med direktförsäljningen då. Så det var ju alltså ända fram till slutet på 70-talet. 1970-talet så var det det normala sättet att sälja en dammsugare. Det var dammsugarförsäljaren som kom hem ofta mitt på dagen och knackade på och hade med sig en dammsugare och reservdelar eller såna här tillbehör och kanske en liten låda med damm i som han bara hällde ut på golvet. Och så blev hemmafrun alldeles förskräckt, men men då såg dammsugarförsäljaren till att ta fram sin Electrolux-dammsugare och suga upp det där väldigt snabbt då.
Hur var dåtidens dammsugare? Vi kommer ju åka till Electrolux huvudkontor och titta på dem sen. Men hur var de? Beskriv dem lite.
Om vi ser på den här första då från 1912 som vi ska se på lite senare, så var ju den väldigt tung och otymplig. Den var ju, och den var framförallt dyrbar. Alltså det var ju inte någon vanlig familj hade inte råd med den här dammsugaren. Utan det tog ännu flera år innan man, till 20-talet alltså, innan man hade tillverkat en dammsugare som varje hem skulle kunna köpa.
Jag antar att det fick ju väldigt stor betydelse när man kunde få in en som man gick i hemmet som rengjorde golven på ett mycket enklare sätt.
Ja, alltså om man ser på Electrolux, vad de tillverkade överhuvudtaget, alltså sen med tvättmaskiner och diskmaskiner, och det är väldigt mycket som har med det här med att rengöra att göra. Och på något sätt inbillar jag mig i alla fall att i takt med att man fick bättre och bättre apparater i hemmet för att diska och rengöra och städa, så höjde man liksom ribban för vad man tyckte att var ett städat hem. Det var liksom inte acceptabelt längre att ha en massa högar med damm i ett hörn, utan då skulle man fram med dammsugaren.
Men som sagt, det var inte bara dammsugare man tillverkade, utan även andra hushållsapparater som underlättade för dåtidens hemmafruar.
Ja, alltså man tillverkade den här hushållsassistenten från 1940-talet och framåt, och man började tillverka frysar på 50-talet, den här frysboxar av amerikansk modell. Det kom en tvättmaskin för hushåll som hette Flytande Vingen, som var egentligen från ett företag i Göteborg som man köpte upp, som hette Bohus Mekaniska Verkstad. Sen har man ju så småningom, man har liksom utvecklat det här med kaffebryggare, det har varit stavmixer, det har varit liksom mikrovågsugn. Den elektriska spisen ska vi ju inte glömma heller.
Här har man ju funnits ett tag, men numera finns man ju på Kungsholmen. Ska vi kanske ta och bege oss dit?
Det kan vi göra.
The price comes down, but quality stays up with the new Electrolux refrigerator. It's right for price, right for design. With the right amount of room for food and drinks.
Nu är vi framme här vid Stadshagen som är huvudkontoret idag.
Ja, alltså Electrolux har funnits här bara sedan 1999. Alltså, den långa historien, den är ju egentligen på Lilla Essingen då, där vi nyss var. Men det intressanta med det här är ju att det här är ju då hjärtat i den här världskoncernen som heter Electrolux. Nu är vi i själva historiska utställningen här då, och vi har en jättemassa intressanta föremål här precis bredvid oss. Det är både dammsugare och kylskåp, och det är hushållsassistenter och diskmaskiner och etc. Men jag tänkte här, det vi har precis bredvid oss här, det är alltså den första, man kan säga den första Electrolux-dammsugaren, alltså, fast den heter ju Lux då. Den kom till världen år 1912.
Man ser ju att den är helt annorlunda från dagens dammsugare. Det är en stor cylinder i metall och precis, med ett handtag.
Ja, den är liksom upprättstående, så man var tvungen att lyfta den från en plats till en annan. Och det är klart att den, om det nu handlade om personal på ett stort kontor och sådär, som var nog de vanliga som skulle använda den här, de fick nog lyfta ganska mycket på en dag. Så man kunde liksom inte rulla den efter cellen och sånt där.
Men här hände det saker, om man tittar på dammsugaren bredvid, har den blivit både mindre och så har de tippat ner den och den liggande.
Ja, alltså det var egentligen en ännu större framgång när man då 1921 lanserade en ny modell som heter Lux 5. Och den som, det som var speciellt med den, det var att den låg ner, precis ungefär som dammsugare gör idag, det är som en liggande cylinder liksom. Och så då de här medarna under till då, det påstås att det var Wennergren själv som vek till ett gem på ett styrelsesammanträde, men för att visa vad han menade. Och det gör ju att man åtminstone kan dra den efter sig så här. Då hade man liksom kunnat pressa priset på den. Ja. Den var liksom liten och ändå effektivare. Mm. Så då plötsligt var det möjligt även för hyfsat vanliga hushåll att köpa en sån där. Och det var väl det som var Axel Wennergrens idé egentligen. Mm. Det var ju både, jag menar, dels drevs han väl av ett ideal att det här var en produkt som varje hem borde ha. Men sen var det naturligtvis så att affärsmässiga mål, att hittar man en produkt som kan säljas till alla hem, då kan man sälja ganska många av den här produkten helt enkelt. Men sen är det klart att det dröjde till efter andra världskriget innan det var liksom vanligt i svenska och andra hem att man hade en dammsugare.
Men det är inte bara dammsugare, det här är ju en annan produkt av sin tid som är kylskåpet som ser ut som en fyrkantig låda på,
ja, alltså
på
det ben. Det var nämligen två svenska ingenjörer som kom på den här typen av kylskåp. Det är någonting som heter absorptionskylskåp. Och jag ska inte gå in på tekniken bakom, men det var helt enkelt så att det var två svenska ingenjörer som heter von Platen och Munters som kom på den här tekniken. Som gjorde att man plötsligt, utan att ha jättestora motorer bakom kylskåpet, kunde tillverka kylskåp som kunde omvandla värme till kyla. Och den idén köpte ju då Axel Wennergren och Electrolux. Och de började redan i slutet på 20-talet med massproduktion av de här kylskåpen. Men sen var det väldigt typiskt. Sen var liksom 30-talet, det var liksom kylskåpets stora genombrottsår. Och typiskt var också att då började man ju bygga väldigt mycket bostäder. Åtminstone lite på 30-talet, men även på 40-talet och sådär. Och det som var typiskt då, det var ju det här man började med de här inbyggnadskökena. Alltså där man byggde in kylskåp och spis och allt vad det var. Och det var ju till exempel sådana här organisationer som HSB och så som tog fram en standard. Så här skulle ett kök se ut, punkt slut liksom. I alla de här funkishusen man byggde då. Och då var ju Electrolux med på ett hörn och såg till att få med sina vita kylskåp. Ja, om vi då tittar lite i det här gamla kylskåpet från 1931 så ser vi att det är ju ganska litet alltså, men det är ändå väldigt maximerat på det sättet att det finns precis plats för en stor brännvinsflaska.
Just det, som det var liksom speciala.
Anpassad. Ja, precis, den var liksom anpassad i storleken för ett kylskåp.
Ja, det är som ett hål här i taket som man kan ställa brännvinsflaska här. Vad var det här för litet?
Det är litet frysskåp, ungefär som de här frysfacken som man hade i senare
kylskåp. Och här kan man göra is. Här är en sån här bricka med...
en liten islåda, fast det är helt i metall då. Ja.
Här bredvid är det ju en annan apparat som verkligen underlättar det för familjerna och hemmafruarna. Och det är en diskmaskin. Är det den första diskmaskinen?
Ja, alltså det är den första diskmaskinen som Electrolux designade. Så det är väl den första som slog i Sverige. Och det här är alltså det som brukar kallas för runda burken.
Ja, den är rund.
Helt rund. Och speciellt var att det var disken som roterade. Det var inte några sådana armar som roterade, utan det var disken i sig som roterade. Den här tillverkades ju ända in på 70-talet och var omåttligt populär under sin tid.
Den ständigt upprepade diskningen är överallt något av en mardröm för husmödrarna. Den här lilla maskinen klarar en normal middagsdisk på bara 8 minuter. Den är ett typiskt exempel på hur Electrolux ingenjörer attackerar och löser ett problem på ett helt nytt och friskt sätt.
På 70- och 80-talet så växte Electrolux snabbt över världen. Varför gjorde de det?
Ja, det beror helt enkelt på en man som heter Hans Werthén som då blev vd 1967. Och det han satte igång med, det var storstädning kan man säga. Han både liksom bantade det företag som fanns och gjorde det mer lönsamt, men också började köpa upp massor av andra företag. Så det var väl en ny typ av effektivitet och marknadsinriktning som inte hade funnits riktigt på ett tag då inom Electrolux. Så de köpte upp företag både i Sverige och i Europa och i USA. Så när man går fram till slutet på 80-talet så var ju Electrolux ett... Ja, man spretade åt alla håll. Man tillverkade, det var liksom alltihop från gruvor till att man sålde dammsugare. På 90-talet kom det då en annan trend. Och det här är ju så här allmänna trender i näringslivet. Att först skulle man liksom diversifiera, man skulle köpa på sig allt möjligt. Man skulle kontrollera hela kedjan liksom. Men sen på 90-talet så kom det här med kärnverksamhet. Och det gick ut på att man skulle fokusera på de områdena där man var allra bäst. Och behövde man andra tjänster eller man behövde köpa in varor eller råmaterial och sådär, då kunde man göra det från andra håll. Liksom. Man behövde inte äga det själv. Och det var väl det som Electrolux började med på 90-talet.
Så då rök gruvorna?
Precis, då rök gruvorna och då rök tillverkningen av bilbarnstolar och bilbälten och allt vad det var. Liksom.
Och nu har man återgått till kärnverksamheten. Och vad är man för företag idag?
Ja, alltså Electrolux är ju fortfarande, även om man har bantat väldigt mycket, så är man fortfarande ett väldigt stort företag. Så det är ju 54 000 anställda inom Electrolux. Och jag har huvudkontoret kvar i Stockholm, men det är inte så särskilt mycket fabriker kvar i Sverige. Utan väldigt mycket av produktionen har ju flyttats till asiatiska länder och till Latinamerika idag. Men det är fortfarande så att man tillverkar dammsugare, köksutrustning. Man satsar väldigt mycket på design och innovationer. Det säger man i alla fall själv och det kan nog stämma.
Men vilken betydelse skulle du säga att Electrolux har haft?
Alltså det är väl framförallt de här försäljningsmetoderna från början, den här direktförsäljningen. Den här dammsugarförsäljaren vid dörren. Det var ju Axel Wennergrens idé från början. Han hade naturligtvis inspirerats av att han var i USA på 20-talet. Men det var ändå så att det var han som verkligen var skyldig till den här dammsugarförsäljaren som man kan se i Kalle Anka-tidningar och så. Och det andra som är stort med Electrolux, det är ju de här innovationerna som har kommit med jämna mellanrum. Alltså med den användarvänliga dammsugaren, hushållsassistenten, den första diskmaskinen för privathushåll och så vidare. Så att det, och den här fullständiga kökslösningar också ska jag nämna. Så att det är väl egentligen det som är Electrolux bidrag till historien. Sen är det ju så att Electrolux är ju en av Sveriges stora exportsuccéer, det ska vi inte glömma. Tillsammans med andra stora svenska industriföretag så är det ju Electrolux som har fört svensk design och svensk ingenjörskonst ut i världen, får vi ju säga.
Och med det tackar vi för oss, Anders Idlöf från Centrum för näringslivshistoria och jag, Rita Feldman. Och vill du höra mer om svensk företagshistoria så finns vår poddradio på www.näringslivshistoria.se. Vi hörs!
At last, the right refrigerator for everybody, everywhere. Electrolux!